Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Kuckeliku, glad påsk önskar vi från Ringvägen. Det är torsdag idag, lite ovanlig tid för tiki-taka, men imorgon är långfredag, då arbetar vi inte. Dagens kycklingar, om jag får säga så. Ungdomar.
Tuppar.
Tuppar, det blir tuppfight. Tom Ljungqvist, artist, komiker.
Tack snälla.
Har du någon rolig historia att berätta?
Nej, det blir väl senare.
Okej, okay, när det blir varm i kläderna.
Ja, häng kvar.
Ja, och Arsenal-fans kan vi inte glömma. Du det har en hel del synpunkter.
Jag har en till grej att lägga till. Influencer.
Okej då, tack så mycket. Det rimmar inte så bra.
Gör inte det? Nej.
Jag var tvungen att lägga in den där.
Ja, exakt. Nej, men okej, okay, fine.
Idag får du ta den eftersom Arsenal i semifinal.
Ja, exakt.
Första gången sedan 2009.
Ja.
Så nu får du bara andas.
Det är inte så jobbigt.
Ja.
Vi kan väl börja titta på vad som hände på Villa Park. Det började ju väldigt rörigt, hörni. De är ju vana att spela i Conference League och Europa League och Naemri. Och sen så kommer den hymnen upp istället för den mäktiga Champions League-hymnen. Och grabbarna är lite fundersamma och tänkte vad... Det är väl inte Champions League vi spelar i? Titta på varandra.
Ja, men jag satt i studion så tänkte jag, är det våra ljudtekniker som har lagt på det här? Nu kommer vi få skit även för det här. Sen ser jag upp på spelarnas uttryck och tänker, oj, de har glömt byta skiva sen de förlorade. Enda gången Emery har förlorat i Europa med Villa på hemmaplan, det var mot Olympiakos i semifinalen i Conference League förra säsongen. Ja. Och den skivan, det var inget bra tecken. Men vilken insats de stod för.
Ja, det blev ju nervigt. Det blev ju nervigt. Jag satt och slog över i början på andra på Dortmund-matchen och så ringde min son och sa, det händer grejer på Villa Park. Och det blev ju som sagt var riktigt, riktigt maffigt på slutet.
Det började just med den här reduceringen. Så tänker man, men låt dem få jubla. Hold ten få jubla. Få den här reduceringen. Men det finns ju väl ingen chans att mäktiga PSG med tanke på hur bra de har varit under det här slutspelet kommer släppa till någon. Och sen hamnar de i en torktumlare under den andra halvveken. Och Rashford vaknar till liv. Det är en av de bästa insatserna med tanke på hans beslutsfattning, hur farlig han var. Mm. Och de fortsatte att mala på. Det var bara tack vare den mänskliga väggen Donnarumma. Att inte den här matchen gick till förlängning åtminstone.
Vad säger du Tom? Satt du hemma och hoppade? Vi ska säga det också. Att Tom är inte bara influencer, komiker och artist. Han är före detta Santos-spelare också.
Ja visst, vi säger väl det.
Så därför får du uttala dig om den här matchen.
Nej men det är klart, det är kul att se att Rashford lever upp igen. Han har känts så deprimerad och få leva upp på Villa Park är väl otroligt. Sen får vi se om han är kvar där nästa säsong, men... Men vilken leverans.
Ja, det, precis som du säger. Han har syre i systemet helt plötsligt, Rashford.
Ja, det var det. Därför det var märkligt att först var det bytet med John McGinn. Alltså den lilla pitbullen på mitten. Honom ska du alltid ha kvar. Ja. Och så kommer bytet med Rashford. Och efter bytet av Rashford, då skapar de ingenting under 10 minuters period. Tills den sista sekunden Ian Madsen skjuter ett vänsterskott.
Och vi kan väl titta på det, Boja. Det kommer det. Här förstår du.
Men här kommer det Rashford-bilderna.
Ja, men först Rashford här va? Och det är Donnarumma. Wow!
Men Nicke Tom, kolla på den här räddningen. Ja. Alltså när han kliver in sig från sin vänsterkant. Kolla bollträffen. Den är ju perfekt. Det är nästan otagbart. Vänsterhanden med den kraften. Och sen just den här beslutsfattningen som man har saknat i Manchester United, som jag har varit så förbannad över, så besviken över, för att han har så mycket i den här verktygslådan. Han plockar upp allt det där och gör det rätt under den andra halvlek mot PSG. Och de fortsatte. Den här perioden här är helt otrolig. Och Donnarumma står i vägen. Rätt beslut. Det är friläge efter friläge. Inlägg. Men de bästa chanserna, det är inte bara Asensios. Det är inläggsfri spark som kommer här. Hur kan Disasi missa det här? Om du vill ha någon
det
i målområdet.
Konsa som missar.
Är det Konsa? Förlåt, jag bara Disasi. Jag tänkte på Disasi, Kvaratskhelia. Konsa. Med Konsa. Och just att han... Grämes intervjun efter Konsa när han står där. Han tänker just på den här sekvensen. Och här kommer det sista läget, sista sekunden. Det är en fantastisk bollträff. Men kolla reprisbilderna, kolla Pachos förflyttning. Han står inte på hälarna utan han kommer i skottluggen där.
Ja.
Och hindrar det. Han kommer i rätt vinkel. Pacho för övrigt, inte två självmål. Men både Tielemans och John McGinn skott tar ju på Pacho som leder fram till mål. Så att...
Ja. Jag tycker han ska få båda de målen. Alltså att brösta in den där från, från så kort avstånd, det är ändå snyggt.
Hur bra tycker du är Aston Villa är just nu?
Jag tycker det är sjukt imponerande att de är, har tagit sig så långt Champions League. Man tänker på att Unai Emery blev ganska uträknad efter hans Arsenal-sejour. Och att ta Aston Villa så här långt, det är ju, det är en större bedrift än det Arteta har gjort för Arsenal. Mm. Så att, men jag vet, är imponerad.
Ja, vi vet ju också Unai Emerys styrka när det gäller Europaspel. Han har ju prenumererat på Europa League-titlar och...
Ja, det har han. Mm. Men sen får man inte glömma bort också att det här är säsong två. Efter den fantastiska säsongen i fjol, hur kommer de kunna slåss på alla de här fronterna? Mm. Och ändå är de med om Champions League den här säsongen. Glöm inte, nästa lördag det är Crystal Palace som väntar i semifinal i självaste FA-cupen. Mm. Så jag tror den här andra halvveken, även om det känns jobbigt, så kommer ge dem den här energin de behöver för att kunna ta den här topp 5-placeringen i Premier League och ta sig till en Wembley-final. Mm. Och det hade varit otroligt för Aston Villa. Och just att de här speciella spelarna, individuella spelarna, börjar leverera. Det behöver de nu i slutskedet, för de har spelat väldigt mycket. Och Emery ska ha all eloge för den här andra halvveken. För det var första gången nu jag såg PSG under 2025. Inte hade någonting att komma tillbaka med. De hade inget svar. Det fanns några omställningslägena, men de blev tagna under en 10-minuters period som kunde ha kostat dem.
Mm. John McKinney, alltså, jag gillar den killen jättemycket, både på planen och utanför planen. Han sprider positiv energi. Han var dessutom väldigt imponerad av PSG, trots allt.
Obvious disappointment, but I'm proud of my teammates, proud of the club. We've come a long way. We were so close tonight, so close, and we just fell a little bit short. We had chances to go and take the game to extra time, but we've got to be proud of the way we came back against one of the best teams in the world to fight till the end. Really, really proud of my teammates, proud of the club, and we want more. We want to be back here next season and compete for more, and we'll try our best to do that.
Can you tell me a little bit about Unai Emery in the talk that you had on the between times? Because Aston Villa came back really strong.
Yeah, at halftime he said, part of the result, I'm proud of the performance, keep going, you just never know. And we never gave up. We managed to get that goal in the second half and we got belief. We scored the next goal straight after that, and then it was chaos. But we gave absolutely everything, and I think every Aston Villa supporter will leave tonight with a huge sense of pride, knowing that we gave everything.
And to finish, you said PSG is one of the best clubs in the world right now. Do you think they are favoured after this experience?
Yeah, I would say so. Obviously, I've never personally played against Real Madrid or Barcelona, but in my career, they're the best team that I've faced. I'm getting old, 30, so I certainly wouldn't like to play against them every week.
Ah, en god gubbe, som de har sagt nere i Göteborg. Han vill tillbaka. Vi ska titta lite på tabellen och spekulera så småningom. Men tror du att de tar sig tillbaka till Champions League? Blir de bland de fem? Har de orken? Jag menar, det är ju inte, vi har ju sett lag som tävlar på flera fronter och är nybörjare på det. Att de har fått betala ett högt pris så småningom.
Ja, men jag tror det. Jag tror att det här ger dem eld. Att spela så här bra mot ett av de bästa lagen i världen just nu, det bevisar ju vad de har för kapacitet. Och det är också sjukt att titta på det laget. Det känns som att man spelar FIFA och man har värvat liksom alla spelare som man känner för. Så att jag tror de kan göra det.
Ja. Och också att i helgen väntar Newcastle, direkt avgörande match. Newcastle har gått som tåget, vann igår med 5-0 mot Palace och nu kommer de. Och jag tror att de kommer i ett bra läge. Jag vet att det är ett par dagars vila, såklart möta Crystal Palace. Man tömmer sig inte på samma sätt som man gör med PSG. Men om man varit så nära, när man har sett vilken högsta nivå man har, och man tänker på att det finns fortfarande en bred trupp, Asensio kom in, Ollie Watkins kom in, alla de här spelen tillsammans med Malen kan ju komma in i en startelva och ge dem den pushen de behöver. Med det sagt också att vi pratade om det veckan efter, det är bara stor match efter stor match. Alltså Palace i semifinal i FA-cupen, det är ett lag de ska ju slå för att ta sig till en final. Så den här säsongen kan fortfarande fortfarande sluta på ett bra sätt. Och vi var inne på det tidigare, Emery ska ha all eloge för de här säsongerna med Aston Villa, för de är kul att se på. Den här pitbullen skotska, man älskar också att den är skotte, den dialekten. Han ska vara aggressiv med den här dialekten. Han äter upp mark när han kommer i sina djupledslöpningar. Alltså han tar inga fångar, John McGinn. Alltså, älskvärd spelare.
Han kör. Han är skotte personifierad.
Man får Braveheart-känsla när han pratar.
Ja, hur kunde ni sparka eller skicka Unai Emery? Som är så, men herregud.
Ja, men det var ju inte bara han som...
Nej, det ska inte behöva stå till svars.
Nej.
Vi har inte speciellt många svenskar i Champions kvartsfinaler. Så att vi vårdar ju dem vi har. En är ju Daniel Svensson. Han hade ju en jättetuff uppgift. Han fick nämligen gå upp mot självaste Lamine Yamal på Westfalen.
Vilken insats han står för. Vi pratade ju, du var i Barcelona, Ben Sabaini i en fyrbackslinje. Men när Lamine Yamal skickade honom till Orlando så han skulle gå gratis på Disney World och åka alla åkturer. Nu ändrar man till en trebackslinje. Daniel Svensson spelade ut det till vänster, wingback. Och det är inte bara att han är där, utan han tar ju tillfället i akt för att visa verkligen vilken fin spelförståelse han har. Vilken fin vänsterfot. Otroliga fasta. Han tar ju verkligen plats. Det är inte enkelt att komma från lilla Nordsjälland och bli utlånad till självaste Borussia Dortmund när de inte befinner sig där de gjorde förra säsongen. Det är en klubb i kris både på och utanför plan. Men ändå så är de bland de bättre spelarna, och stannar den nuvarande ledningen med Lars Ricken i spetsen i Dortmund, så tror jag med 100% säkerhet att Borussia Dortmund köper loss Daniel Svensson. Och här har Jon Dahl Tomasson ytterligare ett guldkorn där ute med Samuel Dahl, Gabriel Gudmundsson, vad alla de här vänsterkantspringarna heter nu. Och det här är vad vi behöver.
Och du har verkligen kompetens när det gäller vänsterkantspringare.
Fast jag hatade spela ute till vänster, men gamla goda 90-talet, vänsterfotar.
Du kan inte vara i mitten hela tiden, ibland får man vara på kanten.
Nu för tiden hade de ju förstått storheten, men just då tog för mycket risker. Vi vill inte ha honom centralt, skicka honom till linjen. Slå inlägg.
Ja. Du ville vara som Lautaro Martinez.
Vem vill inte vara som El Toro?
Aj. Titta här, här punkterar han väl inte, men han ser till så att det inte tar ett jättekliv. Mot semifinal som det så småningom blev också. 1-1 målet här mot Bayern München.
Nicke, du kommenterade matchen igår. Och när du ser Lautaro Martinez live, vad får du för känsla? Får inte John McGinn vibba lite?
Ja, han får med sig bollen i trånga situationer. Så oerhört skicklig på små. Sen kanske Martinez är lite elegantare än McGinn.
Men jag tänker bara jobbet. Jobbet är utan boll.
Ja.
Och just det här att han gör ju också målet i München, den otroliga yttersidan. Ja. Som ger dem möjligheten också att få med sig 2-1 resultat för att det är sig som avgjorde i München. Men just att han är så viktig för detta Inter och tillsammans med Thuram, såklart The Dark Horse. Jag förstår inte att folk tycker att de har gått under radarn. Det är en klubb som för 2 år sedan skulle slagit Manchester City när de tog sin treble. City var mot repen. Rodri gör mål att man förlorar med 1-0. Inzaghi förra året, marginaler mot Atleti också. De åker ut i Champions League. Nu leder de Serie A. Och de är fortfarande dominanta ute i Europa. Med 30-plussare. The Old Domshem i Inter som levererar.
De hade 3 gubbar över 36 och en fjärde på bänken i Arnautovic.
Ja, det såg jag nog med Inzaghi. De hade lite Balkansnack där. Italienare och Balkan. Nej, men de var otroliga.
Kommer italienarna in på Balkan nu helt plötsligt?
Ja, men Marko Arnautovic är väl Balkan även om han har
strykispass. Ja, men det var italienarna.
Simone Inzaghi.
Ja, jag vet det, men du petar in dem tillsammans där.
Det gränsar ju. Ja. För det där Jugoslavien och Italien är väl grannar? Vi åkte ut till Trieste för att köpa jeans på den gamla goda
tiden. Vi måste försöka få lite ordning.
Jag kan inte flika in här.
Tom, säg något om den här matchserien och de här lagen. Bayern ute, det blir ingen final på hemmaplan. De var ute efter revansch. De förlorade ju hemmaplansfinalen 2012 mot Chelsea och nu var det ute efter revansch och så blir det inte.
Ja, men det är såklart skönt som Arsenal-supporter att se att Harry Kane inte kommer förlufta den bucklan i alla fall. Så att det är härligt.
Pratar du nu som Arsenal-supporter mot Harry Kane?
Ja, okay. Exakt. Ja, men det gör jag alltid.
Men han har väl spelat lite i Arsenal som pojklagsspelare, men ni vill inte ha honom.
Vi vill inte ha någon. Vi kände väl att det kommer inte bli bra. Det behöver vi inte prata om. Men jag tycker det är imponerande att se Lautaro Martinez. Det känns som att han är en Aguero reinkarnerad person. Och jag hade gärna haft honom i Premier League. Jag hade gärna sett honom där.
Ja, men det är jobbet Inzaghi har gjort. Det är bara hatten av.
Mm.
Vi pratar utan den här budgeten som de största klubbarna har. Det andra chansspelare, jag pratade om 30-plussarna. Har Mkhitaryan någonsin varit bättre? Darmian spelar där ute som självaste Cafu ibland. Och jag får man panik som Manchester United-supporter nästan. Men när Barella på det centrala mittfältet, Di Marco till vänster. Att Cherby är 36 år, fortfarande lika stabil i den backlinjen. Men när målskyttarna där, när du kollar på det, vänta, Sommer står i mål. Han är ju en Bayern reject. Vem, ja, gjorde, vem gjorde mål på hörna också? Pavard. Vad spelade Pavard någonstans?
Fyra Bundesliga-titlar, en Champions League-titel med Bayern och nu skjuter han
i Bayern München. Och när de ska leta unga mittbackar, de bara, oh, vet du vad? Vi åker till Danmark i Aarhus. Bissek finns ju där. Mm. Alltså det är den typen av spelarna han har förädlat. Han har gjort dem till ett kollektiv med så mycket spets. Det här är ett lag, det är mardrömsmotståndarna för vilket lag som helst. Och inte minst Barcelona med tanke på hur bra de är att försvara sin egen box.
Vet vi, men jag tror han har lärt sig om.
Mm.
Vet du vad han har plockat sina kunskaper ifrån? Vet du vad jag tror?
Säg då.
Han vann nämligen dubben 2000 under Sven-Göran Eriksson.
Okej, du tänkte som spelare.
Ja, att han har lärt sig lite där. Tror inte det?
Han är lite otrolig på linjen, är han inte?
Ja. Ja, men det är lite moneyball över hela italienska ligan. Framförallt då Inter. Att kunna ta de reject-spelarna och ta de som är äldre och se att de kan leverera. De kan vara ett lag. Och det är lätt att titta på italienska ligan och säga att ah, men det är en sämre liga, det är därför de spelar bra där. Men när de slår ut Bayern så faller det argumentet. Så att det
är... Försvarsmässigt, är det tre mål de har släppt in i Champions League? Och sådär?
Ja, men sen var det två också.
Ja, men innan den här...
Det var ju sjukt att Inter släpper in två mål också på Giuseppe Mazza. Man får ju panik, har de släppt in två? Då ska de inte, men det är just den här stabiliteten de har haft. Och rättvist tar de sig vidare av det dubbelmötet.
Thomas Müller, är det någonting ni vill ha i Arsenal?
Ja, men vi vill ju ha gamla spelare som ser ut att ha spelat sedan 70-talet. Det är bara härligt tycker jag. Sen om han får spela, det tror jag inte. Men han får väl gå till den italienska ligan.
Ja, men det är ju en härlig färgklick. Han sätter ju fortfarande liksom färg på Bayern München. Han har energi, han har geisten, han har hjärtat.
Han har väl 700 matcher.
Ja,
hela sitt liv har han spenderat där. 12, och varit lika viktig.
Mästerspelande i Bayerns historia. 12 Bundesliga-titlar, 2 Champions League. Han har vunnit VM-skytteliga 2010.
Absolut, och det är inte bara på planen, även utanför planen. Ja. Niko Kovac, den gamla huvudtränaren i Bayern, som är i Borussia Dortmund nu. Var vid rodret. Han bänkade Thomas Müller. Och på grund av det så fick han ju sparken. Och det är det bästa som hände Bayern. För hans flick som var hans assisterande tog ju över. Och sen är resten historia. Bayern vann ju allt.
Ja, jag trodde vi skulle få se någonting om Thomas Müller. Det ska ni få göra här. Så ni...
Sound on please. Your mic is off. Ah, hello. Now it works. On the hunt.
There is the Bayern Munich win, and that's what we're here for. A lot of passion with the heart, and that's the most important thing. We never stopped, and this hunger.
We have our Mir Samir. The slogan means we are afraid from nobody.
Und darauf arbeiten wir hin, dass wir dieses scheiß Ding endlich gewinnen.
Okay. Yeah, we in Bayern, we have Robert Lewandowski. You know, Robert Lewandowski.
Verklig gest, men det var ju en instruktionslapp som skulle upp där.
Hello, hi. Henrik from Sweden.
Hi.
Congratulations.
I'm from Germany, hi.
Yeah, work! On air, live on air.
How do the British people say you have to show it in a winning night in Stoke?
It's not a normal night, it's not a normal Champions League night.
Sind wir fertig?
Oi, oi, oi. Thomas Müller, mina damer och herrar. En spelare från 70-talet, sa du Tom.
Ja, men det känns som en otippad fotbollsspelare. Han ser inte ut som att han ska spela fotboll helt enkelt. Men jag tror att han är fruktansvärt jobbig att möta just av den anledningen. Han presterar, men ja, det känns inte som att han borde göra det.
Nej, han vill ju vara kvar. Och ja, det har ju blivit, det är, jag förstår, jag har talat med Herr Bader, som vi alla känner som kan Bayern München utan innan. Och det är ju, han vill vara kvar, men de kontraktet går ut och Bayern har bestämt sig. Och det är lite upprorstämning bland fansen. Och vi har sett i de här matcherna att Müller faller ju inte ur ramen på något sätt spelmässigt heller.
Men han spelade 90 plus igår, ja, och i det här läget i slutsekunden där när Sommer räddar, han inte får träffen med nicken, han får backa och pendla bak och få ta matchen till förlängning.
Det är inte
men
tråkigt. Tror,
jo, men det är tråkigt, för det är en sån spelare som, även om han är upprörd när han inte startar matchen, är så viktigt att vara omklädningsrummet. Han är ledargestalt. Och alla minuter han får så tar han tillfället i akt för att faktiskt leverera, prestera. Jag tror inte det är en jobbig, jag tror ingen bakterie på en träningsplan. Nej. Utan han höjer de yngre spelarna. Och för yngre spelare som kommer upp genom akademin och kommer i omklädningsrummet, ser Thomas Müller där, såklart att man blir varm om hjärtat. Ja. Men vi får se vad som händer för storklubbarna. Jag pratade om, det skulle inte förvåna mig helt ärligt, ifall han skulle kunna hamna i något som Inter. Ja. Som kan förädla, som kan se den storheten. Att han hamnar fortfarande i en stor klubb där han får chansen att spela. Istället för att ta flyttlasset till MLS till exempel.
Ja, men det är imponerande. Både Thomas Müller och Goretzka. De kör på, de gnäller inte. De fightas och de vinner i längden på det. Mm. Hörrni, Real Madrid versus Arsenal. Arsenal. Ja, Tom.
Ja, nej men det är ju... Jag var nervös trots att de hade 3-0 med sig in. För man vet aldrig. Real Madrid är mästarna. Vad de kan göra på Santiago Bernabéu. Man kan aldrig vara trygg om det är, man har väntat 21 år för det här. Men de städade av dem helt enkelt. Under två matcher så var det inget snack. Det var total dominans.
Hur orolig var du? 3-0, det ska ju vara klart normalt sett, men inte när det gäller Madrid. Hur sa att du var nervös. Alltså, vad var du nervös för? Vad var du rädd som skulle hända? Vad skulle rasa ihop?
Ja, men dels var jag rädd för en straff, för ett tidigt rött kort, för en Kivior som inte kan hålla backlinjen. Man tittar på deras laguppställning. Alltså, Miles Kelly är ändå ung. Kivior har inte satts på prov så här. Saliba är Rolls Royce, han litar vi på, och Timber har ändå kommit tillbaka från skada ganska nyligen. Det är en backlinje som ska hålla ihop mot en trea som är livsfarlig. Klart man är orolig.
Det var orolig för att det skulle bli straff emot. Det blev straff för. Men vad hände egentligen här?
Då blev han ännu mer orolig efter Saka chippade fel. Han ska ju chippa straffen i mitten. Courtois går åt rätt håll, får upp handen. Och då tänker jag, skulle vilja vara med Tom just då. Ja. När han missar. Då tänker han, nu åker vi ut.
Titta här, Bojan och Tom. Ja. Titta här nu på den här bilden. Carvajal, målskytten från finalen förra säsongen, går fram och hånar Saka lite grann. Det blir nästan gurgel.
Visst. Det var ju ganska, jag tyckte det var ganska hårt, alltså Real Madrid satte ganska hårt mot Arsenal direkt. Det känns som att det hade kunnat vara fler gula i början. Mm. Och sen så kommer straffen ganska billigt. Alltså man ser ju att Merino drar också lite i armen på Asensio, samtidigt som han sen blir neddragen. Bollen är inte i närheten av landa där han är. Men såklart, när han missar straffen så känner man, nu har det ju då vänt.
Krävs inte mycket för det skulle vända. Nej, men alltså, vi har 3-0 i ryggen. Vi missar straff, det är slut.
Ja, men när Rice då sen får gult, då är man bara... Jaha, okej.
Okay. Får jag bara hålla kvar med det här? Är det all right? Ska det vara så att en kille som inte är med, han är skadad, Carvajal, springer fram och liksom hånar en motståndare? Tillhör det liret?
Eller alltså, spelet, vet du vad som är grejen? Jag ska inte sitta nu här när jag avslutar min fotbollskarriär och säga rätt saker. Jag var kanske den typen som Carvajal var, speciellt när det var mycket känslor som låg upp i luften. När det handlade om derby, när det handlade om att vinna. Man tog till sig de här medlen som är inte okej. Okay. Som neutral, när man inte har känslorna utanpå, så tänker man, vilken jävla idiot. Men du måste just vara i det ögonblicket där, i den kroppen. För ibland så det är nästan som en utomjordisk känsla. Man går utanför sig själv och så gör man saker som man tänker efter några dagar. Fan, Bojan, din jävla åsna. Så vad fan håller du på med? Och det är just sånt ögonblick ju.
Är det hånfullt att slå sådana straffar? För det kanske är därför Carvajal reagerar, att man får väl slå vilka straffar man vill. Är man så cool som man... Eller hur?
Alltså, jag tycker att det där är det som gör att den här matchen är så spännande att titta på. Att det är så mycket känslor, att det är så mycket som är på spel. Att de agerar och gör lite fultrick och man försöker då chippa. Det är väl kanske inte det snyggaste, men
Jag menar, går det in så är det snyggt.
Jo visst, men
han menar väl att det skulle vara retfullt och lite kaxigt.
Ja, men det kan
och,
ju ja. Verkligen uppfattas som.
Alltså det enda sättet man kan tänka att han går fram till honom, just att han missade den här straffen, ja. Just för att sätta griller i det huvudet. För de vet, om det är någon som kan avgöra matcher för Arsenal offensivt, det är inte Martinelli som gör målet, det är Saka. Saka var grym i första mötet, mm. att han hade uppehåll på 3 månader, 2 korta inhopp. Det är den stora stjärnan i Arsenal. Han får saker att hända, du vill inte möta honom. Sätter du griller i hans huvud efter en straffmiss, du kanske inte får en andra halvlek ut av honom. Men han bara borstar av sig lilla Bukayo Saka, och sen står han för den här fina chippen som leder till 1-0.
Jag vill se sånt här. Alltså jag vill att det nästan ska vara att det kokar över.
Ja.
Alltså det är de matcherna.
Man vill ha känslor, passion.
Ja. Men vi klagar mycket. Vi pratar ju om fotbollen nu, robotliknande. Man vet exakt vad man får ut av lag, vad passningarna ska gå, hur man ska försvara. Och så fort du visar känslor utanpå, då klagar vi på de känslorna. Då ska vi också vara robotliknande på sidan. Ja. Fotboll är känslor. Låt det koka över ibland. Och så får vi ta det som det är. Det är ändå en kvartsfinal i Champions League mellan Real Madrid och Arsenal Football Club. Ja. Då ska det koka.
Det går alltid att klaga på vädret också.
Det är ja, men du vet att matchar, man åker ut och pratar de motståndarna som har, du vet, men vad pratar du med honom? Går i omklädningsrummet och bara tyst. Du har förlorat, ni kan vara kompisar utanför. Nu har du förlorat en match, gå in.
Just nu står fotbolls-Europa stilla. Vi har kommit fram till programpunkten som alla har väntat på. Bojan Djordjic ska ta fram sina 3 Champions League-stjärnor från veckan.
Oj, oj, oj. Och vet du var vi börjar någonstans, Nicke?
Nej.
Vi börjar i Borussia Dortmund Grassi. En klubb som har varit i kris både på och utanför plan. Du värvar en 29-åring, vilket är väldigt olikt. Man tar en chansning. Och det är inte bara i Bundesliga han har levererat. I Champions League också. Han hade ju 2 monsterlägen förra veckan i Barcelona som han missade. De hade behövt de målen. Och ändå mot Barcelona på hemmaplan så gör han 3 mål. Han leder skytteligan i Champions League på 13 gjorda mål, före Rafinha på 12, Wandowski och Kane på 11. Otrolig säsong. Och det är inte lättare att leverera. Och han har gjort det. Han gjorde det i Stuttgart, så tänker man, kan han göra det säsong 2 i en större klubb? Ja. Och det gör han trots att de är i kris. Och hans målen kanske i slutskedet på Bundesliga kommer göra att de tar en Europa-plats. Det är några poäng upp för Niko Kovacs mannar med Gyrassi. Vilken stjärna han har varit under detta Champions League.
Mm.
Han är ute nu.
Han är ute nu, ja.
Vad har vi mer? Jaha, El Toro, Lautaro Martinez. Hur kan man inte älska Lautaro Martinez? Han är allt det jag vill se av ett Inter. Inte bara spelet med boll, inte bara kombinationsspelet avslutande. Han är uppe på 8 Champions League-mål nu. Utan hela hårda jobbet tillsammans med Thuram. Utan boll. Han är helt fantastisk. Och du vet, han har prickat formen när Inzaghi behöver honom som mest. Han har varit som en berg-och-dalbana i säsongsinledningen. Men nu, när allt ska avgöras, Serie A, Champions League, stora matchernas man. Han har vunnit allt som går att vinna.
Det är lite Agüero-stämpel över dem. Han står alltså som argentinare, men så viktig. Alltså.
Men bröstet,
ja, liksom, bröstet, det finns det där lilla...
Alltså, det finns, han är ståtlig.
Han känns det finns lång, aura. Fast han är kort.
Tack.
Mm.
Tack.
Varsågod.
Bra sagt.
Tack.
Vad bra sagt.
Citat.
Ja,
han känns lång fast han är kort.
Kan du ta, vad sa du? Han
känns lång fast han är kort.
Jättebra. En som är lång. Jag vet vem du ska ta nu, Bojan. Nummer 1 på din lista. Det vore ju tjänstefel annars.
Mänskliga väggen. Absolut nummer 1. Donnarumma. När vi pratar om PSG som ett världslag. Alla spelarna, alla lagdelarna. Så glömmer man bort sista utposten. Det är målvakten, Donnarumma. När spelet inte funkar, när man inte hyllar PSG för att vara så kreativa, offensiva, styra mittfältet, den fantastiska trion där framme, då behöver du en världsmålvakt. Donnarummas insats på Villa Park, det är gåshud. Det var Alisson borta i Paris för Liverpool. Och ännu svettiga räddningar. När de behövde, när de fastnade i den jävla torktumlaren under en 10-minuters period, så stod han där och han älskade uppgiften. Det var inga misstag, det var fokus, koncentration. Han är den största anledningen varför den här matchen inte gick det en förlängning. Donnarumma, det är omgångens stjärna.
Ja, är det någon du vill ha med där? Hur många Arsenal-spelare saknas?
Nej, men jag tycker Rice hade kunnat få vara där. Mm. Men jag håller också med.
Var han bra igår?
Ja, nej, men...
Jag gjorde ju nämligen en annan match.
Jag tänkte på hela omgången.
Ja, nej, det här var bara för igår.
Wow. Det är igår.
Förrgår,
jag behöver... Vakna upp här nu. Förlåt.
Men du sa så bra om Martinez där, så du förlåter mig.
Jag har ingen aning.
Du har mycket förtroendekapital, så det räcker nu. Apropå Arsenal och Martin Ødegaard. Frida träffade ju honom efter matchen, och det är ju Arsenals spelmotor, inget uttal om det.
Ja, Martin, speciellt på alla möjliga sätt, men framförallt för dig mot din gamla klubb. Ja, det var spesielt det å komme tilbake hit og ha min historie her. Men ja, utrolig deilig å gå til en semifinale nå i Champions League og vinne begge matchene nå. Ja, to ganger mot et Real Madrid-lag som ja, har vært kongen av Champions League i mange år nå, så det smakte godt.
Vad är det ni gör, tycker du, om man bortser från deras prestation? Vad gör ni över de här två matcherna?
Ja, så första matchen så syns jag att vi är väldigt mycket bättre än dem. Vi styrer totalt och får en bra ledelse med 3-0. Och idag så blir det lite mer en försvarskamp. Första gången så ja, blir vi kanske lite väl lavet i tider. Och när vi vinner så klarar vi inte att hålla på den. Men i andra gången så ser du att vi klarar att hålla mer på ballen. Och då blir det mer rum utöver där. Och då straffar vi dem. Så syns vi klarar att finna en fin balans på det utöver. Och då vinner vi till slut. Så deilig.
Och att slå ett Real Madrid, det är deras liksom competition någonstans. Vad gör det för självförtroendet? Och dessutom nu att ställas mot ett PSG som ni vet att ni kan slå.
Ja, nej, vi visar att vi ska regnas med och vi gör ett statement här idag. Först och främst första matchen och vi vinner 3-0, men också komma här på Bernabeu och vinna kampen i tillägg, så är det ett bra statement och vi visar att vi är klara och vi har lärt från i fjol och gläder oss till semi nu.
Men ni är ändå så lugna och sansade. Är det för att ni väntar tills ni är där ända uppe i en final, eller?
Ja, så målet är ju att vinna. Så det är väldigt bra och dejligt att gå vidare. Men jag har fortsatt en jobb att göra. Och först och främst PSG nu, så får vi klinka till där. Så får vi hoppas att det går hela vägen.
Tack snälla. Tack.
Ja, han är imponerande seger mot sin gamla. Kan du snacka norsk?
Ja, det är klart. Man kan plocka fram lite.
Ja, kan du prata med Berge? Du har ju varit mycket och jobbat i Norge. Hur gör du då?
Det är jag fortfarande. Jag pratar ju svenska. Mm. Alltså det är inte så att man pratar med en dansk.
Nej,
en
men
norsk kan, man kunna
men
förstå.
Har du inte lärt dig lite norska när du har varit där då?
Varför skulle man göra det? Det är som en annan dialekt. Så tar jag dem. Som när jag åker till Göteborg eller till Malmö. Men det är samma sak till Oslo.
Du åker ju till Bergen och Bergen.
Nej, Oslo.
Bergen.
Vi har play i Oslo. Bergen är TV2.
Ja, du har varit där i Bergen också förut.
Det har jag. Men då kör jag mitt race som
vanligt. Bergen.
Tom, jag brukar göra det som i studion här. Niklas ställer frågor och jag svarar ändå vad jag vill svara.
Ja, han svarar ändå. Och då håller jag fast vid det och ger mig inte, så att det är därför förlänger vi alltid programtiden. Hörrni, vi går vidare. Champions Leagues semifinaler ser ut enligt följande. Vi har Arsenal mot Paris Saint-Germain. Jag har varit och kommenterat den här matchen, jag på säga. Men jag kommenterade de här båda lagen på Emirates Stadium i höstas. Jag tror det var tillsammans med Ljungberg. Och då körde Arsenal över PSG. Men då sa du, Bojan, ja, men det är ett annat PSG nu.
Jo, men det, även när vi pratade efter den här matchen sa jag, vet du, förutom Arsenal, deras prestationer var väldigt bra, men de fick inte med sig resultat. De låg i botten i den här tabellen som vi har i Champions League nu, och folk som inte hade sett dem spela så tänker jag, men PSG har tappat allt, de är skit. Men sen började allting stämma. Men nöd och näppe tog de sig vidare till slutspel och då fick de också resultat. För så här bra var de med deras prestationer även när de förlorade. Förutom den matchen där mot Arsenal. Där Arsenal bara städade av dem ganska enkelt. Även om man såg att det fanns ju kvalitet i Luis Enriques lag. Så att den här matchen nu, jag ska säga vidöppen. PSG är favoriter med tanke de har levererat. De får bara inte hamna i den här torktumlaren som de gjorde på Villa Park.
PSG-favoriter, Tom. Jag vill ha en reaktion på det?
Det skulle jag nog inte säga. Alltså det känns som att PSG förlitar sig lite grann också på samma sätt som Real av individuella prestationer, att de stjärnorna ska leverera. Och känns som att Arsenals system kan hantera ett sånt lag. Men man ska nog inte underskatta dem för att vi besegrade dem senast. Det känns som att de är mycket hetare nu, så att
det går ju nästan inte att göra mål på Arsenal. Det trodde vi kanske, några av oss i alla fall, att nu kommer det rasa när Gabriel är skadad. Och du var ju lite orolig för Kivior själv, sa du ju här inför matchen senast.
Ja.
Men vi såg första matchen på Emirates mellan lagen. Det är imponerande försvarsspel.
Ja, vi har fått en ny Philippe Senderos, så att det känns väldigt stabilt.
Han startade Champions League-finalen 2006, jo, vet du det?
Han spelade också på Bernabeu när Henri avgjorde 2006 när han slog Real.
Det vet jag.
Ja, men ja.
Det är kuriosa om Senderos.
Han pratar massor med språk, för du sa till mig han har serbisk pappa eller mamma. Ja, just det. Det fick du in det också.
Det fick man inte. Ja. Mamma är serbiska, Senderos, det trodde man inte. Man har lite den stilen.
Du tror ändå på Arsenal här.
Jag tror på Arsenal, men jag tycker också att PSG och Arsenal är väl de lagen som har varit mest imponerande senast.
Kom du ihåg matchen i höstas när de klippte Paris Saint-Germain, och det var ju ingen snack om saken då?
Ja, Ja, det kommer inte vara samma sak nu tror jag. Men jag, på ett sätt är jag, alltså, det hade varit värre att möta Inter för Arsenal. Jag tror att det här motståndet ändå passar dem ganska bra. Det hade typ varit värre att möta Aston Villa också.
Nej,
men jag vet inte.
Det är alltså du, det du säger att PSG
är bättre möta Villa än PSG.
Motståndare.
Jag trodde du satt hemma och hoppades att Villa skulle ta sig förbi så ni skulle få Villa i en semi. Så du väljer alltså Villa i en semi istället för PSG?
Nej, väljer hellre PSG.
Ja, vi måste prata efter sen.
Ja, men jag kanske kommer nu. Jag kanske kommer ändra mig sen, men just nu alltså jag flyger på moln. Vi är liksom städat av Real Madrid. Jag tror inte att det finns något motstånd kvar känslomässigt.
Jag måste prata med Arsenal Sweden och ställa frågan. Ja. Vill ni hellre möta PSG än Villa?
Arsenal är klara nu. De har klippt Real Madrid. Det är bereder en väg för Arsenal mot Champions League-titeln.
Ja.
Ni har inte varit där sedan 2006. Är det dags nu?
Det är det som behöver ske för att rädda den här säsongen. Liksom, jag tror att det har varit toppar och dalar som Arsenal-supporter. Man har varit både frustrerad och taggad. Och kan de ta hem det här så...
Vad skulle det betyda för Arsenal som klubb och för dig personligen om det skulle bli Champions League-seger?
Jag orkar knappt tänka mig liksom ett sånt scenario, men det hade varit bland det största som har hänt i klubbens historia. Och alla spelare i truppen kommer liksom för evigt vara hjältar. Så att det hade varit klappat och klart.
Vi kikar på trädet igen. Lycka till! Och så har vi då på andra sidan Barcelona mot Inter, en spansk-italiensk uppgörelse mellan två lag som har varit med förr.
Ja, fyra klubbar, fyra länder. Mm. Så vi pratar ju England, Frankrike, Spanien och Italien. Och den där semifinalen med Barcelona-Inter, det är verkligen Inter i mardrömsmotståndare för ett lag som Barcelona. Men sen har ju Barcelona den individuella spetsen som de kan plocka fram och det blir svårt att stoppa. Ta bort den här matchen mot Dortmund. De går ju på en 4-0-ledning. Mentala biten inte där. Man hamnar i tidigt underläge. Det är svårt att repa sig för att man har fortfarande så mycket mål att gå på. Så den insatsen händer då och då. Och jag vet vad folk kommer säga. Men ska de fortsätta med den höga backlinjen? Och vi har varit inne på det tidigare. Hans Flick är inte dum i huvudet. Den höga backlinjen har gjort så att de faktiskt ger sig själva möjligheterna att ta en trippel den här säsongen. Vinna La Liga. Spanska cupfinalen väntar i slutet på april nu mot självaste Real Madrid också. De ska spela semifinal. Börjar de fega? Förändra. Det kommer inte vara samma Barcelona längre. Det vet Inzaghi om. Så den här taktiska kampen, eller matchen i matchen mellan Hansi Flick och Inzaghi blir väldigt intressant att se. Men ska Barcelona ta sig till en final, för de har varit så underhållande hela säsongen, då måste den trion den framme verkligen leverera. För Inter, om det är någonting de kan, det är att försvara sitt hem, stänga straffområdet.
Nu vill jag ha ett koncist svar. Finalpar.
Jag tror Barcelona mot Arsenal.
Uff, nu går jag Inter PSG.
Ja, det ser. Det är vidöppet inför de här semifinalerna, om vi ska tro våra experter. Vi pratade straffar tidigare och vi tyckte att det var lite halvdana straffar. Den sämsta straffen kom ifrån Eze här mot Newcastle. Det är chans att göra 1-1 istället, så det är bakåtpassningskvalitet på det här. Sitta lugnt och fint.
Och just att han inte får det i hörnet. För att kolla på Nick Pope. Han är på väg mot en bortre stolpe. Så han har lurat ner honom. Och sen blir
han fallit direkt efter istället för 1-1. 2-0 Newcastle och Ridå. Det slutade 5-0.
Och det andra matchen i rad. Crystal Palace släpper in 5 mål på bortaplan. Det var ju 2-5 mot Manchester City. Och nu blir det 0-5 mot Newcastle några dagar senare. Så när Glasner trodde att han hade fått allting på det torra. Men vet du vad med Crystal Palace är? De har den här semifinalen i FA-cupen. Där i tankarna. De är klara i Premier League. Men semifinal mot Villa, det är deras stora final.
Alexander Isak har tangerat sitt målbästa från förra säsongen. Det gjorde han när han gjorde 5-0 på det här sättet. Lite taffligt spel här i Palace-försvaret som ni ser. Och Isak elegant. Sitt 21:a i Premier League den här säsongen.
Just den här avslutningstekniken. Ja, det är en världsklassavslutare. Han hade ju lägen också i första halvveken. Men sen, man tänker när det står 4-0. Har inte Alexander Isak gjort mål? Han måste ju väl göra mål. Och just han tar det så tidigt. Det är inte så att han har en extra touch. Han vet exakt var målet den befinner sig. Han vet exakt hur han ska placera den. Och Henderson i Palace mål har ju absolut ingen chans. Det är 21 mål gjorda. Det är så jävla imponerande att vi är en svensk i Premier League som levererar på den här nivån.
Isak eller Gyökeres i Arsenal, Tom?
Isak.
Varför?
Han har bevisat att han kan spela i Premier League. Gör så här många mål. Han är den bästa anfallaren i världen just nu.
Håller du med? Alltså, om du har varit för Arsenal och du får välja... Du...
Ja, just det här att de behöver ju nya. Det vet ju alla. Men inte bara en målskytt inne i boxen, att man bara hämtar en Haaland, utan också en kombinationsspelare. För när du har ett fint lag, välbalanserad, med spelare som Martinelli till vänster, Saka till höger, då behöver de också ett bollplank. Men också någon som är inne på plats, någon som har en klass i sig när han avslutar, spela fram sina lagkamrater. Det hade varit ett nöje att se honom i en större klubb. Förlåt Newcastle-supporterna, men jag tror Isaks också nu, var Isak befinner sig, han vill ju vinna Premier League, han vill gå långt i Champions League, och det har inte Newcastle United möjligheterna, även om de kan säkra en Champions League-plats återigen den här säsongen.
Arsenal, Tom, den eviga tvåan får vi nästan säga, det har varit och du har fått i uppgift att tala om för oss och för Arsenals ledning hur man förvandlar silver till guld. Toms receptbok.
Ja, jag är ju ingen expert, men jag kan ju ett och annat. Och om det är något som Arsenal behöver så är det en till vänsterback. Man kan inte ha för många. Vi pratar om en gammal spelare som har spelat i Chelsea, som också kan spela anfallare. Han har spetskvaliteter. Marcos Alonso.
Ser ut som för 70-talet också.
Exakt. Mm. Han har rutinen och han är spanjor. Så att han plockar gärna in, och sen så behåller vi alla andra vänsterbackar också.
Bojan, kommentar.
Är du seriös eller är det lista som är 1 april?
1 april.
1 april, ja. Jag tänkte bara. De har inga medier. Det är Zinchenko, Luis Kelly, Kalle Fjord. Vi hämtar Celta Vigo Salonso.
Han är inte bara influencer, han är ju komiker.
Ja, men jag kan inte här sitta här och försöka ge ett helt seriöst svar. Det är inte mitt jobb. Nummer två då. Och det är ju ett problem som är för de flesta klubbar. Det är ju så många matcher, det är så mycket skador, och ett skadefritt Arsenal är nyckeln till att ta hem bucklan. Wolverhampton i fjol hade minst antal skador, kanske för att de spelar färre matcher, eller så har deras fysioteam gjort någonting bra, men där finns det inspiration.
Han är bra, Rufus är bra. Måste vara det.
Och sen nummer tre då, hur man förvandlar silver till guld. Vi pratade om honom innan. De får gärna lägga 2 miljarder på Alexander Isak. Det är sista pusselbiten.
Jag älskar också att det gick från 1 april till något seriöst. Ja, den sista valen.
Ja. Någonting måste jag landa i.
Nej, proffs, det är proffs.
Det är proffs.
Jag dyker ner och sen kommer jag upp där.
Ja. Det är livsfarlig.
Nej, visst.
Ja, vad ser du? Vilka möjligheter ger de att kunna genomföra din önskelista?
Alltså, de har väl ett bra team rakt igenom egentligen i Arsenal. Men de ska värva stort. De ska lägga mycket pengar. Det känns som att de underskattade sina skadebekymmer i januari. De värvade inte in någon bredd där uppe. Och de har betalat priset för det i Premier League. Sen är det mycket pengar för Isak, och de kommer inte vilja släppa honom. Så jag hoppas då att Newcastle inte tar sig till Champions. För det finns ju en stor chans att han lämnar då.
Att får ni nöja med Alonso kanske?
Ja.
hörni, vi går vidare här nu.
Okay. Vi har inte sagt något.
Nej. Jag var rädd för kommentar där. vi ska prata nämligen. Jag är rädd för att den nästa punkt kan få igång vissa utav oss.
Ja.
Det gäller Onana och hans kontrakt. Han är chockad därför att i en klausul i kontraktet står det att han kommer få 25% lägre lön om Manchester United inte går till Champions League. Och det gjorde de inte. Och nu är han mycket upprörd. Han försöker tala om för Manchester United att han inte har förstått det hela. Han vill sparka agenterna. Är det magstarkt efter hans uppträdande i Manchester United att bli upprörd över det här?
Det handlar inte om hans prestationer, skit i det. Som en vuxen man som har varit proffs, som har stått för de stora klubbarna, landslagsman dessutom, du står i de största klubbarna ute i världen, största varumärken ska jag säga. Du måste väl läsa igenom ditt egna kontrakt. Så dum kan du inte vara att förlita dig i den åldern på folk runt omkring. Du måste se alla klausuler, du måste läsa det finstilta. Där har vi kommit till. Du kan inte lita på folk mer. Det kan du inte. Agent, bara för agenten säger du får 200 000 pund i veckan, är du nöjd? Absolut, skriv under. Du måste läsa alla de här klausulerna. Han har sig själv att skylla på. Vadå lurad? Mm. Det står i kontraktet. Om du inte når Champions League så blir du av med 25%. Då är det dig själv att skylla på. Ingen annan. Det är inte en 16-17 år vi pratar om här, Niklas. Så det handlar inte om att han har varit skit i målet. Det handlar om att han har varit skit vid bordet också.
Ja, men skulle han vara lite ödmig? Ja, jag har inte varit så bra. Alltså, jag håller truten och försöker jobba vidare. Eller, för det blir ju lite pinsamt. Att inte förstått kontraktet och dessutom har han inte levererat.
Förstått. Han pratar ju engelska, det står ju på engelska.
Jo, men det
är inte på serbokratiska.
Han kanske inte kan läsa.
Det kan han visst göra, men det står inte på serbokratiska.
Det är dumt också att han ens går ut med det. Alltså det är ju hans egna tabbe.
Men du vet ju själv hur det är i England, Tom, också. Du som följt Arsenal, jag United. Så fort du inte levererar, presterar. Nu är Onana i samtalsämne. Så varje dag så kommer det stå något skit om Onana hela tiden. De kommer gräva upp mer och mer och mer och mer för att sätta ännu mer press för honom. Och därför, även om han har varit skit, även om jag vill att United ska få bort honom nästa säsong, ikväll så står han på Old Trafford mot Lyon. Då hoppas jag att Old Trafford visar den kärleken han behöver för att United ska ta sig till en semifinal. För de behöver alla ombord. Och även om han är negativ mot honom nu. Han är fortfarande en del av den här klubben och han kommer stå mellan stolparna ikväll.
Ingen bra match mot Lyon. Han bjöd på två mål där. Petad mot Newcastle. Bayindir kommer in och han gör inte heller någon vidare reklam för sig. Och nu är Onana tillbaka. Han kommer att starta, gick Amorim ut med igår. Tom, som Arsenal-supporter, hur ser du på Uniteds målvaktssituation?
Det är ju ganska kul att de har två målvakter de inte vill ha.
Finns det?
Nej, men det är sorgligt på ett sätt att se vilken press det är för den här klubben och för spelarna som spelar där. Jag vill ju ändå att det ska vara de stora klubbarna som möts och det blir de största matcherna då. Och på ett sätt skrattar man lite åt United, samma sak med Spurs, framförallt Spurs. Men jag njuter faktiskt lite grann av det här.
Såklart, du har Raya i mål, så vad finns det inte att njuta av där? Jävla otrolig målvakt David Raya.
Ja, det är otroligt.
Nu ska jag försöka sträcka. Niklas Jihde, skulle du kunna hjälpa mig med den där pinnen? Niklas Jihde kommer in sen. Det är nu gör vi en liten cliffhanger. Jag ser att de gör ett jättefint...
Det är som en golf.
Nicke, men såg du också vändningen när han skulle vända sig? Det gick bara...
Rättsväg?
Ja.
Hur var som en annan?
Nej, gör ingenting dumt nu. Det är påsk.
Hörrni, nu ska ni få ranka United-målvakter här under de senaste... Ja, 2000-talet alltså, 25 år.
Alltså från 2000 uppåt.
Ja, ni kommer få se gubbar, ni kommer få se de här. Jag tar upp en.
Hur många målvakter är det då?
Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sju stycken.
Men jag ger det bara...
Känns lite. Okej, men vi får se.
Ja, men vi kan
ta... Får se om vi har missat något.
Ja.
Vi hade fler, men du har pratat så mycket så vi var tvungna att ta bort några.
Niklas, kan vi sätta igång?
Ja, du får börja.
Okej, då ska vi se. Oj. Romero gjorde inte så mycket väsen av sig.
Men otrolig nummer två målvakt.
Otrolig nummer två, ja.
Även i Argentina var bra.
Men, trevlig omklädd, bra omklädd.
Tänk nu att det kommer komma sämre målvakter än Romero. Du vet vad jag menar.
Ja, visst. Men nu, låt oss sätta honom på nummer fem då.
Ja.
För att safea upp.
Jag tror vi kan göra det tillsammans.
Jaha. Varsågod.
Oh,
vad har vi visat
Fabian
för?
Barthez.
Ah, Fabian.
Oj. Fabian.
Snygg frisyr.
Han är över Romero.
Ja, det måste ju vara.
Jo, men såklart.
Det är världsmästarmålvakt.
Jo, men vi pratar om United nu.
Ja, inte men det, han måste det ändå få ta med
sig. Jo, han är bättre.
Då ska vi se.
Alltså, jag tar Fabian Barthez alla dagar i veckan för honom.
Dean Henderson.
Åh, Dean Henderson.
Ja, han kan ju inte hamna över Barthez. Och han kan inte hamna...
Ska vi flytta på dem?
Ska vi flytta upp dem lite uppåt, eller?
Ja, jag tycker ni var taskiga mot
Barthez. Nej, det är inte det. Alltså, det kommer ju sju stycken, så att vi har ju sju platser.
Ja. Det blir trångt där nere, hörni.
Ja.
Ja.
Nej, han hamnar under. Där hamnar.
Perfekt, vad har vi nu?
Det känns också talande att alla målvakter som har kommit upp vill vi bara skjuta ner så långt ner som möjligt.
Ja, det här är ju enkelt.
Aj.
Fan vad skönt. Det finns inte, det räcker inte till. Det räcker inte till, jag måste upp.
Hämta steget.
Jag måste upp.
Hämta steget.
Han är ute ur bild.
Ja. Ja, jag är ute ur bild. Kolla, han finns ju inte.
Nej, det där är ett problem.
Vi drömmer om den typen av målvakt. Kolla vad högt uppe han är nu. Han
jag får inte ens ner den här. Jag, får, jag vet inte hur
den kommer. Vänta, ta Emer.
Vi har alltså Lingard.
Sätt det lite längre ner där.
Jag vet inte vad jag ska göra med den här personen.
Van der Sar.
Lingard.
Ja, gamla fina dansken.
Det är långt nere, tyvärr.
Ja, fan vad skönt att du får bara botten upp.
Ja. Men det betyder ju att Fabian Barthez är nummer två. Just nu.
Ja, men det kommer ju att tänka efter millenniumskiftet. Vi har haft, ja, exakt. Jag tänkte bara säga, det har varit Van der Sar, De Gea och sen har du Barthez.
Ja, det är inte så dumt kanske.
Jag har honom under faktiskt. Jag vill ju lägga honom högre med Van der Sar för mig. Det var mänskliga väggen. Även om De Gea var otrolig för klubben.
Det får samarbeta om den sista så det blir jämnt och bra. André Onana!
Vart vill du ha honom? Han kan inte vara längst ner, va?
Nej, det kan inte vara. Man måste vara under. Alltså, grejen är att han står ju under. Alltså, jag hade lagt honom under Romero.
Under Romero?
Under Romero.
Va? Ja, under Romero. Alltså, det är bara, jag går på känsla även om Romero stått mindre. Han var bara mer pålitlig även när han kom in som nummer två. Det har varit så för en första målvakt att ge noll trygghet och lugnt i en backlinje. Stå för vecka in, vecka ut för individuella misstagen. Köpt för de pengarna så kan du inte hamna högre upp. Men vi har missat några.
Ja, ja, men det inte...
Mark Bosnich stod ju, han kom ju 2000.
Ja, vi har haft
var det Tim Howard?
Tim Howard också.
Tom Heaton har vi
Raymond
haft.
Van der Gaal, alltså det finns
ja, men vi hade inte, du pratat så mycket, hade vi hunnit med alla.
Andy Gorham kom in som tredje målvakt från Skottland.
Alltså. Hörrni, bäst av den här listan, de här sju som ni fick då. Van der Sar, David De Gea, trea Fabian Barthez, fyra Sergio Romero, Onana femma, Henderson sexa och stackars Anders Lindegård har ni satt som den sämste.
Thomas Kusak också, det finns ju, men det satt sig inte. Men alltså, när vi pratar om de här namnen, det här är ju klass.
Ja.
Det här är vad du vill få med en målvakt. Resten kan ju inte ens fundera på. Fabian Barthez också kom som en världs... målvakt. Vi pratade, vann ju VM för Frankrike, men nådde aldrig upp till de här höjderna som man förväntade sig, även om United vann titlar. Men United var på en helt annat ställe just då. Med tanke på Van der Sar och De Gea, vad de har betytt för klubben, det finns inte. Det går inte att ersätta. Därför har jag aldrig funderat på de övriga. Även om det har funnits massor av målvakter, men du har aldrig kunnat ersätta som David De Gea och Van der Sar. Det har varit jobbigt.
Är det snopet att se att De Gea briljerar i Fiorentina?
Ja, men man är inte förvånad. Och vi har varit inne i studion också och pratat om David De Gea. En lite sämre säsong och så spyr man galla över David De Gea. Han måste bort. United var i kris. Men man glömmer ju bort att år efter år så var David De Gea årets spelare i Manchester United. Som målvakt. När har en målvakt varit den bästa spelaren i Manchester United? År efter år så klart att han blir mentalt trött och tänker, vi går ju bara ner i skiten. Han borde ha varit kvar. Han är fortfarande jävligt bra.
Varför är han inte kvar då?
Jo, men du vet ju själv den här politiken. Hur saker och ting hanteras just nu. För man, fotboll är en färskvara. Du går med bort hur en spelare var förra veckan ifall han har en skitinsats, till exempel ifall han hade det igår. Tyvärr. Ibland så måste man förstå att den mentala biten, som Bruno Fernandes, då gav honom möjligheten. Och nu har han växt fram till den här ledaren trots att United är skit.
Det säger någonting att han tar ett år off från fotboll till och med.
Och är fortfarande sådär bra.
Ja.
Tom, målar du påskägg?
Alla dagar.
Lite Arsenal-påskägg kanske?
Självklart.
Ja. Tack för att du var med. Glad påsk på dig.
Tack själva.
Ja.
En fin tröja faktiskt. Den är fet.
Den har något.
Vad är det med dig? Har du blivit snäll? Jag tror du håller ju på Man United. Det är det värsta du
vet. Nej, men alltså det var inte så. Det var inga sponsorer där framme. Det var bara stilren.
Ja, ja,
plus att han har väntat sedan de flyttade in på Emirates för att uppleva sådana här kvällar. Och då måste man ju glädjas med ibland rivaler också.
Bojan, du älskar hockey. Vi ska byta sport. Tack så mycket, Tom. Tack. Och som sagt, vi ses snart igen.
Det gör vi. Tack så mycket.
Det där med Agüero var väldigt bra sagt.
Lautaro Martinez.
Ja, det var väldigt fint sagt. Hörrni, det är hockey-VM på gång. Det drar igång med Sveriges matcher i Stockholm. Det är en grupp och i Herning i Danmark också. Ni ser, det är en tuff grupp med både Finland och Kanada. Här och Slovakien likaså. Och när vi pratar hockey så då är jag så glad att jag får bjuda in Niklas Jihde. Det brukar vara tvärtom i NHL. Nu kom du ihåg när vi spelade på stadion. Jag hade någon välgörenhetsmatch där Holmgren All Stars mot de hemlösa.
Ja, då snackar vi fotboll, eller hur?
Då snackar vi fotboll. Jajamän, och du gjorde mål, Bicicletas mål.
Det var inte vilket mål som
helst. Hela stadion jublade. Ja. Hela Stockholms stadion
Bicicleta.
Stod
och... Bicicleta. Ja. Du visade på telefonen sen. Ja.
Du låg ju på rygg. Jag var ju där. Ja, men... Du var redan nere och låg på rygg och fick upp en
fot. Låt inte sanningen stå i vägen för bra historia. Det var jättesnyggt mål.
Lite som Inzaghi också. Jag var offside. Men det vinkade de bort.
Det skulle coach då vi är. Ja,
jag var mittfältare och sprang nu här så att jag var ju så värvad
in där. Jag kan ju inte ens ta på mig strumpor själv så jag fattar inte riktigt hur jag kunde träffa den där bollen, men den satt fint.
Ja.
Vi kan lägga upp det här sen kanske.
Ja, det kan vi göra.
Eller hur?
Det regnade den dagen.
Ösregnade.
Ja. Har du någon favoritlag i England förresten sen när man var grabb alltså? Jag håller på Ipswich, man var liten här man alltid något.
Ja, precis. Men det är väl den frågan man alltid får egentligen. Jag har ju vi fick halsdukar, mina föräldrar var över i England och då snodde en av mina äldre bröder Tottenham halsduken så jag fick Nottingham halsduken.
Åh, grattis!
Ja, så att då blev det lite att Forest var mitt lag, men det
har försvunnit lite. Nu kommer den här säsongen.
Nu har du kommit
nu är jag tillbaka igen. Öst i allsvenskan och Nottingham går bra i Premier League.
Det dubbla skärmar för oss på söndag. Ja. Öster AIK på söndag också.
Öster är ditt lag.
Öster är mitt lag. Jag var ju faktiskt med och startade upp supporterföreningen East Front en gång i tiden, precis efter fotbolls-VM 94. Jag och Matte Svensson, son till Tommy Svensson.
Förbundskapten.
Så East Front.
Tommy fyllde 80. Grattis Tommy förresten, ska vi säga här förleden. Ja.
Så vi var med och startade upp det. Sen blev vi efterlysta i, man hade sånt där blad som man skickade ut en gång i månaden. Vad är styrelsemedlemmarna? Mattias Svensson och Niklas Jihde. Vi har inte sett dem på ett tag.
Vad var ni då?
Nej, vi tappade lite intresse. Vi var med och startade upp. Sen åkte vi på bortamatch mot Häcken. Och skulle vara lite coola var i bussen. Då fick inte komma in på Liseberg. För vi hade väl druckit någon folköl eller någonting. Det var inte värre än så. Nej. Man var supporter i Öster. Och då tyckte vi, fan vad fräckt, vi kom inte in på Liseberg. Där stannade min supporterkarriär.
Ja, men ändå var kul att du har en bakgrund som huligan. Ja. Det tar ju med oss. Ja.
De har faktiskt en ramsa. De har en ramsa som kör fortfarande.
Ja, får vi höra det då?
Det är, Öster var inte så bra på den tiden. Nej. Så när det blev hörna, då blev klacken helt vild. Så körde man, är det hörna? Ja, det är hörna! Och så körde man det vidare. Vi fick aldrig jublar och blev mål, så vi drog när det var hörna istället.
Ja, mycket tack att ta det till nya höjden nu. Ja, det är lilla huligan alltså, jag hade ingen aning.
Nej, det var inte mycket huligan av mig då.
Wanted är nere på torget i Växjö. Wanted, bild på Niklas Jihde.
Ja,
exakt.
Ja, jösses. Jag
visste att det var någon. Jag kan inte vara så här snäll.
Jag har alltid sagt att han är en ulv i fårakläder. Ja. Niklas, vi går du kan ju få, vi kan prata fotboll här, men vi har ju, du vet ju själv, vi har ju producenter och redaktörer
här. Så skönt att sitta här. Ja.
Hockey-VM, vad betyder det för dig?
Du, hockey-VM betyder precis allt för mig. Det var därför jag ville in på den här banan och jobba som sportjournalist. För man växte upp, satt och tittade på hockey-VM, framförallt när jag gick på TV3. Cyklade till farmor, för i Småland så hade man inte råd att ha TV3-abonnemanget i samtliga hus. Utan farmor fick ta den kostnaden och man cyklade dit. Och det var alltid, hon blev jätteglad när man kom på besök då. Och man fick äta hur mycket glass som man ville, Alvesta glass. 5 liters kartong och man satt där bara tryckte i sig. Och så var det ju match dagen efter, då åt man 5 liter till liksom. Så att det var hockey-VM och glass upp hos farmor. Men jag fick en kärlek till det på något sätt som är svårt att beskriva. Och jag älskar det liksom, när man såg det på TV3. Med Micke Nyland åkte runt och gjorde finte och vann ett PlayStation-spel och hela den här biten. Man bara, jag vill jobba med hockey-VM en gång i tiden. Och 2008 så gick drömmen
ju. Vi ska bara säga det också, för det finns, vi sitter alltså här och pratar med världens bästa innebandyspelare. Många ser världens bästa genom alla tider. Nu tror de bara att du är programledare kanske i TV. Det är ungefär som Gunde Svan, de vet inte att han var världens bästa skidåkare, men du var alltså världsklass, världens bästa innebandyspelare. Så du kan ju säga.
Att jag var det själv. Men jag spelade många år och fick vara med mycket saker i alla fall. Så att det är klart att innebandy var min sport. Och det var ju därför jag kom in på den här banan. När jag flyttade upp till Solna var det ju Lasse Granqvist som värvade mig till AIK innebandy på den tiden.
Och så kom du in i media. Yep. Och 2008 i Quebec.
Då ringde telefonen precis innan för att jag gjorde trav-tv. Sånt där tv som ingen tittade på. Och då fick jag frågan, Erik Westberg som nu är min chef här igen på Viaplay. Han bara, vi vill att du åker till Quebec vi har hockey-VM. Och jag bara, hockey-VM? Jag bara, haha. Och jag är ganska snäll, jag har svårt att säga nej till folk. Så direkt när jag pratat med Erik så sa jag, återkommer. Så ringde jag till min storbror Peter som har jobbat väldigt länge inom mediebranschen. Du, hur kan jag komma ifrån det här och säga nej på ett snyggt sätt så att det inte blir... För jag vågade liksom inte åka. Jag var inte riktigt redo för det, kände jag. Jag var mitt uppe i innebandykarriären också. Han bara... Du åker. Och så la han på telefonen. Och sen så fick jag åka då till Quebec med Lasse Kink, med Claes Åkesson och Åke Ung, Håkan Södergren. Alltså det var ju Leffe Bork. Jag var så jäkla nervös, men det var bäst jag gjort i livet nästan. Mm. När det handlar om det här.
Det var avgörande, du fick mer smak.
Jag fick det. Och jag fick ögoninflammation också, för jag var så nervös inför första sändningen. Så att jag kom och hela ögat var helt rött. Så kom jag till sminket och på den tiden var ju rätt många i journalistyrket ute och hade lite kul på kvällarna. Och sen gick man och jobbade dagen efter. Ja. Så de var ju helt säkra på att jag hade varit ute och festat. Det gick ju väck. Så att de hällde bara i clear eyes i ena ögat. Och då blev det ju ännu värre. Så jag såg ju ingenting där på höger ögat.
Jag såg inte matcherna.
Så jag satt med Leffe Bork. Han bara röt så här lite. Men det löste sig till slut också.
Vem vann hockey-VM 2008?
Det gjorde ju Ryssland.
Ryssland, ja.
Som besegrade. Enda gången hockey-VM har gått i Kanada. Mm. Det brukar ju aldrig gå VM där. Så att de vann. Och det var så jäkla mycket politiskt. Och det var allt möjligt tjafs där. Så hamnade vi på samma fest sen eftersom Ovechkin och Fedorov och grabbarna. Det var coolt.
Ovechkin spelar fortfarande och slår rekord.
Ja, fortfarande.
Ja, det är 17 år efter.
Precis. Ja, det är galet. Det är helt galet.
Ja, det är galet. Han är på väg mot 900 nu. Han får väl spela ett år till då. Men vi hoppar 10 år framåt till ett annat VM. För det vet jag, var vi tillsammans. Solskens-VM i Köpenhamn.
Du var inte den jag hälsade på då, Bojan, va? I Köpenhamn 2018. Det var många som
du
kom med.
Du bjöd inte in mig.
Du är alltid inbjuden.
Det var ett speciellt VM, liksom, att du kommenterade det här, fick
straffning. Det här var, jag vet inte om det är fortfarande, men det var de högsta tittarsiffrorna i TV3 eller TV6 historia.
Precis.
Straffläggningen mot Schweiz.
Det var så mycket, och Schweiz hade aldrig vunnit VM, hade jätteläge mot Anders Nilsson som vi ser i bild här, missade läget Kevin Fiala. Mm. Var det som hade det. Och som vinner Sverige. Jag glömmer aldrig, jag stod uppe i Viaplay-studion med Niklas Lidström, vår främsta spelare genom alla tider, och Erik Granqvist. Och Erik Granqvist, han blir ju rörd bara man ger honom en liten kram. Liksom, han är ju världens mest känslosamma, underbara människa. Men Niklas Lidström tog upp sin telefon och bara sa, vi kommer inte in i bild nu på ett tag. Tog upp telefonen och började filma spelarna. De åkte runt och kramade varandra där nere och jublade och guldkramarna hit och dit. Och jag tänkte, fasen, han har vunnit precis allt som går att vinna. Enda europeiska kaptenen då, som hade lyft Stanley Cup-bucklan. Han vill på sin telefon ha när Mika Zibanejad, Rickard Rakell, de åker och kramas där nere och vunnit VM-guld. Och han blev nästan lite tårögd, han också, tillsammans med Erik där. Det tyckte jag var så jäkla fint och säger rätt mycket vad hockey-VM betyder för oss svenskar.
Ja, man säger ju ibland att alla de bästa är inte med, och det är sant, för att det pågår ju ett Stanley Cup med många bra spelare där borta. Men när Sverige kommer fram till kvartsfinal, semifinal, då tittar svenska folket.
Ja, men så är det ju. Det spelar ingen roll, och nu kommer vi ju vara bortskämda, för nu kommer de bästa komma. Jag hoppas Bojan har ett besked här att Mika Zibanejad, din polare, kommer hem.
Hur går det med Mika, Bojan? Bojan och Mika är goda vänner.
Ja. Jag har ingen aning.
Du vet. Ja, men han får komma hem till sitt Stockholm. Förmodligen
ska bryta vänskapen om jag avslöjar det här. Du vet. Världens snällaste, den mest ödmjuka killen man kan träffa, Mika. Helt otrolig person. Så att, han får ju själv...
Han får själv säga.
Men han kommer få ett C på bröstet och vara lagkapten i sin stad Stockholm för 3 kronor som betyder så jäkla mycket för honom.
Hur känner du själv? Alltså, jag tänker så här, absolut, jag som också hobbyhockeyälskare när Sverige går långt, även om det är curling när vi går långt, jag kollar ju på curling även då. Men just det här att det känns som att VM spelas ju varje vecka. Ja. Just att få de här riktiga känslorna tillbaka när man är världsmästare. Det ska ta lite längre tid innan de övriga får chansen att ta sin revansch.
Ja.
Det känns att det byts hela tiden. Om du frågar mig, så här, vem var 19 då? Vem var 21 eller 22?
Ja.
Det är alldeles för mycket byten, medan fotbollen har ju var fjärde år.
Ja. Jag håller med dig, och det tror jag du känner också. Men på något sätt så blir det alltid när det väl kommer, i och med att det går i maj också. Våren kommer, försommaren är här och folk blir så där taggade på det. Vi börjar låta som att hockey-VM, ingen bryr sig. 7 matcher i gruppspelet, men det sitter så mycket
folk
där.
Jag tänker som spelare, tänk du vinner du världsmästare. Och sen nästa år ska du försvara din titel. Ska inte man få världsmästare lite längre?
Det är OS och det är allt. Jo, men 2018 var Sverige senast.
Men VM pratar vi om.
2018, senaste gången i Köpenhamn som vi pratar om.
Japp. Så det är ju en tid nu. Jag förstår du tänker också, Boja, men nu kommer det ju Four Nations som vi var på. Nu kommer ju OS 2026 de bästa med. Så jag tror att det blir på ett annat sätt nu. Men de känner också det. 2018, frågar du Mika och de andra som är Hampus Lindholm, alla Anders Nilsson, de här, det är ju det största de har varit med om. Erik Karlsson till exempel, som aldrig har vunnit någonting. Jag har vunnit matcher, men han har aldrig vunnit någon nu. Det är klart att han skulle betyda allt att komma hem och vinna VM, men visst. Vad fasen, till och med innebandy-VM spelas ju inte ens varje år, så att jag håller med dig, det kanske skulle vara varannat år eller någonting.
Jo, men det är bara så sakfrågan, jag förstår ju det också, men Sverige har inte vunnit nu, det är sjunde året nu, så att man söker ju alltid sin revansch. Jag jämför det lite med fotbollen, Argentina, världsmästare, såklart att Frankrike vill ha ett världsmästerskap nästa år igen för att ta revansch, men det går inte på det.
Nej, det är något
man måste få vila sig lite.
Ja, men det är något speciellt med hockey-VM ändå, att det är, exakt. Det är vår. Och sen ett tag, då var det ju inga NHL-spelare som kom. Nej. Nu kommer du få en stjärnparad, du kommer liksom knappt komma in på Storhofbojan för att det kommer vara så många NHL-stjärnor.
Kommer alltid in på studion.
Jag skojar.
Känner vakten också. Inte bara Mika, känner vakten också.
Det kommer bli stjärnfyllt.
9 maj börjar va?
Japp.
Och håller på till finalen är den
25. Sitter du och vrålar i Avicii Arena på TV6 och Viaplay.
Och då besegrar Sverige Kanada i final.
Ett stjärnfyllt Kanada också.
Ja, bra.
Som vi vann Four Nations, och nu kommer Sverige vinna. Och Mika kommer höja bucklan så här.
Och Bojan i publiken.
Ja. Jag är på isen.
Bojan är på isen. Som supporter då.
Ja. Jag kan inte stå på skridskor, Nicke.
Jo, det tror jag.
Det tror jag också. Jag tror du är vass. Alltså.
Tror du?
Ja, jag tror.
Nej, vi ser fram emot det. Det är kul. Och nu börjar Stanley Cup på lördag också, samtidigt matcher på Viaplay. Så nu är det ju hockey, avslutning Premier League och så Champions League.
Det är
och
mycket.
Sen, ja, det är så mycket.
Vi hade Masters också.
Programleder du Premier League i helgen?
Jag kör Premier League lördag, jag kör Premier League söndag. Så Bojan och jag jobbar på söndag.
Vet du vad som kan hända då?
Det kan bli ligatitel nummer 20 för Liverpool.
Jajamensan, vi tar ett titt på matcherna. Det är ju så att Liverpool spelar sin match här på, vad har vi?
Söndag.
Där nere har vi dem, mot Leicester borta, redan avsågade Leicester, och Arsenal möter mer eller mindre redan avsågade Ipswich på Portman Road. Så
Som Arsenal förlorar och Liverpool vinner, då är ligan klar.
Arsenal måste ju förlora.
Ja, de måste förlora.
Precis.
För att Liverpool ska få matchboll. Ja. Det är lite torrt ändå att ha matchboll borta mot Leicester. Ja. Det är nästan man skulle vänta med meningen och se resultatet. Vet du, vi vill avsluta mot Tottenham nästa söndag.
Ja, men då kan du avgöra på onsdag, för Arsenal spelar på onsdag mot Crystal Palace.
Ja, Palace. Ja. Vi har
du också?
Onsdag?
Ja,
jag med.
Ja, du också?
Jag kommer träna
matchen.
Jag får inte tillbaka efter påsk. Men det är inte man tar ledigt 2-3 dagar.
Samma här. Kan vi sluta prata om ditt arbetsschema nu?
Nej, inte det arbetsschema.
Jag vill titta på tabellen igen.
Är det tabellen?
Det är ju spännande. Vi har ju en häftig match här mellan Villa och Newcastle till helgen också. Vi ser att Newcastle i med segern mot Palace i den där hängmatchen går upp nu på 59 poäng. Passerar Forest. De 5 första lagen kommer gå till Champions League. Så det är ju ett härligt race där. Villa, Chelsea, City, 1 poäng skiljer, och så Forest 2 poäng framför. Det är häftigt.
Ja, det är striden. Häftigt. Och City har ju Everton här på lördag som vi jobbar med också. Borta. Så att det är inte helt...
Men det är tuffa matcher. Så Chelsea ska ju derby också. Craven Cottage Fulham borta.
Ja.
Alltså det är mycket. Och sen Tottenham möter ju Nottingham Forest. Ja. Forest ska ju till White Hart Lane. Och vi får se hur det blir med Tottenham, eftersom de har ju returen mot Eintracht Frankfurt ikväll också. Alltså vilken sinnesstämning. Och det kommer bli intressant.
Åslund tror ju inte att Nottingham kommer ta en av Champions League-platserna.
Nej, men det var någon annan som sa att de trodde att de skulle ta det. Då brukar jag Åslund säga.
Det var jag som sa det. Så de kommer topp 5. Och sa, nej, de kommer inte topp 5.
Så då är det
då räknar han ut poängen bara för att det skulle vara
lätt. De har bäst XG bland lagen. Jamie Vardy, vi kan väl nämna det. Ska han stoppa upp Liverpools segermatch? Den gamle mannen.
Alltså inte ens om Ruud van Nistelrooy byter om och spelar tillsammans med Jamie Vardy kan de stoppa Liverpool. Nej. De har ju varit totalt urusla. Det är bara Southampton som varit sämre.
Ja.
Kolla statistiken på Leicester de senaste matcherna. Det är 17 senaste Premier League, 16 förluster.
Ah.
Och det sjuka enda vinsten de har, det är på bortaplan mot Tottenham. Ah. Kan det vara lite, det är lite typiskt Tottenham också.
Ah. Ja, men du pratade om Ovechkin innan som målmaskin i den åldern. Vad är det som gör VAR? Det är att han fortfarande kan producera.
Och pigg i kroppen också.
Ja, ser ju väldigt fräsch ut.
Frågan är om han lägger av eller om han går ner med Leicester och försöker spela upp dem igen.
Det beror på hur han känner sig när den här säsongen avslutas. Mm. Ifall han hittar motivationen igen. För nu hittar han motivationen inför den här säsongen. Mm. Och det kan bli tufft mentalt att veta att man måste hantera sin kropp på betydligt bättre och ett annorlunda sätt än de övriga för att man ska vara så där fräsch. För hans styrka ligger inte i kombinationsspelet. Hans styrka ligger i snabbheten och avsluten och få de här bollarna. Så att även om man skulle bli en halv meter långsammare så får inte du samma typ av Jamie Vardy för att han inte är någon tekniskt briljant lirare. Men jag hade velat se honom spela en säsong till. Men det handlar just om hans psyke, huvud. Orkar han gå igenom en försäsong till?
Ja. Jag tittar vad han har vunnit. Han har vunnit allt som går. Han vinner den fantastiska Premier League-titeln med Leicester 15-16. Han blir årets spelare samma säsong. År 2016, 19-20 vinner han skytteligan i Premier League. Och så får han även kröna med en FA-cup-seger där på Wembley, Tielemansmålet 2021. Så han har ju vunnit rubbet med sitt Leicester.
Ja.
Så det är rätt häftigt.
Ja, och producerat sen också. Jag menar den där succé-säsongen. Det var mitt första säsong som programledare i Premier League när de vann där. Man tänkte, oh, det händer sånt här varje säsong. Det gjorde det ju inte. Sen har det varit det gamla vanliga. Men ändå, det är häftigt att följa de här spelarna just. Och det här orkar man i den första säsongen. På något sätt har de ju en hunger. Ger dem en boll och bara jagar mål. Jag lovar att han är grinigast på alla träningar. Utan de bara brinner ju för det på något sätt, så trillar bollarna ner till de här spelarna som är födda som målskyttar.
Jag hade sagt 100% att han stannar kvar ifall Leicester hade varit kvar i Premier League.
Ja.
Men nu att spela 46 matcher i Championship, att hela tiden vara en måltavla och inte veta var Leicester City som klubb befinner sig någonstans. Vilka tapp kommer det vara? Ja. Kommer det vara en slagkraftig trupp för att kunna ta Premier League-platsen nästa säsong, även om de får de här parachute payments? Ja. Utan det handlar just orkan med Championship och 46 matcher ännu en säsong.
Är han den spelare som betyder mest för sitt lag eller på något sätt karaktäriserar symbol för sitt lag mest av alla?
Det har varit sen, alltså, i 10 års tid tack vare den Premier League-titeln. Ja. Och Jamie Vardy utan Leicester, det går liksom inte hand i hand. Alltså, man slutar nästan följa Leicester City när man ser att Jamie Vardy skulle lägga skorna på hyllan.
Ja.
Det är inte samma tryck. Det är den sista guldkornen som de har haft. Ja. Han är ju borta. Alla andra som har vunnit titeln har ju kommit och gått. De är inte där längre. Men Jamie Vardy har ju varit kvar. Han är ju Leicester City just nu.
Ja.
Lämnar han så blir det väldigt tufft mentalt också för klubben att återhämta sig eller hitta den spetsen i Jamie Vardy.
Ja. Finns det inte så många sådana spelare kvar man tänker efter? Pratar vi ändå Premier League-nivå. Det behövs, de här är helt klart. Ja.
Det gör det, men det är just det här att hade det varit Premier League så säger man en säsong till så lägger skorna på hyllan.
Ja.
Men sen blir det Champions, kan jag åka ner till Plymouth. Ja.
Och blåsigt till Stoke också. Blåsigt
till Stoke
som Möller sa.
Victor Johansson i mål.
Hörrni, det är skärtorsdag, det är därför jag har skärt på mig, förstår ni. Det blir påskfirande här på Ringvägen för herrarna.
Ja, absolut.
Ja, jag ska också kommentera matcher i helgen. Så vi satsar på sporten i helgen.
Vi tar inga timeouts.
Inga timeouter. Vi önskar er alla en riktigt glad påsk nu.
Ja.
Och ät många ägg.
Verkligen.
Ja.
Glad påsk.
Glad påsk. Hej, hej.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.